Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Den sista vändan var bland den mest stridsintensiva missionen för min egen del. Där var det nära många gånger att det skulle sluta illa för min egen del. Ger man sig in i en krigs- och konfliktzon med ambitionen att göra ett liksom utpräglat klansamhälle till någon form av demokratisk stat där det ska finnas något som påminner om en rättsstat, då måste man vara uthållig. Så då vrider jag upp den tunga kulsprutan, identifierar var den här skytten är och sen så skjuter jag bort honom. Mamma hade varit väldigt tydlig med vilken inriktning det är som gäller. Sverige är ett smörgåsbord av möjligheter och du ska ta tillvara på de möjligheterna. Punkt. Eftersom att jag själv heller inte hade möjligheten att växa upp med en far, så vill jag inte att min son eventuellt skulle hamna i en sådan situation. Så att familjen först.
Kallis Amid är en av de drygt 7000 svenskar som har riskerat livet för människorna i Afghanistan. Tre gånger drog han på sig ökenuniformen för att tillsammans med soldater och officerare från stora delar av världen försöka hjälpa afghanerna att bygga upp en trygg och fungerande rättsstat. Med sin iranska bakgrund hade han en språkfördel. Och i flera år har han slagits för att Sverige skulle ta ansvar för alla afghanska tolkar som kan bli måltavlor för talibanerna. Men hade Sverige verkligen i Afghanistan att göra? Och kan militära muskler användas för att sprida demokratiska idéer? Kallis Amid, konsult åt svenska försvarsmakten och Afghanistan-veteran. Välkommen till kvartal- och fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Hur har det varit för dig att följa västvärldens sorti från Afghanistan och se nu att talibanerna har tagit makten igen efter 20 år?
Ja, det är väldigt frustrerande och någonting som jag tycker är beklagligt då. Vi gjorde ju väldigt mycket gott i landet och med västvärldens förtida tillbakadragande så har man på väldigt kort tid tappat enormt mycket av det arbete vi har gjort och de landvinningarna vi gjorde i demokratins namn.
Blir världen en farligare plats efter talibanernas seger?
Det är en bra fråga. Det finns förutsättningar för det. Jag tror initialt så kommer talibanerna fokusera mycket mer på att få på plats en islamisk emirat snarare än ett globalt kalifat. Så initialt så är mycket mer fokus på att bygga identiteten afghan till taliban i deras ansats. Och det är en sak att ta ett land, det är en helt annan sak att hålla ett land. Och för att hålla ett land så måste man ha folket med sig.
Sverige och svenska soldater kom första gången 2002 till Afghanistan. Och den svenska insatsen växte under flera år, främst då i norra delen av landet. Och som mest var styrkan uppe i nästan 1000 personer. Dessutom så tjänstgjorde ju poliser, diplomater och biståndsarbetare från Sverige i insatsen som benämndes ISAF. Och tanken var att med bättre säkerhet och med hjälp till utveckling av Afghanistan så skulle det både bli bättre för de nästan 40 miljoner afghanerna och också bra för världsfreden. med stabilare läge i den här delen av Asien och minskad risk för terrorism. Och slagordet var ingen utveckling utan säkerhet och ingen säkerhet utan utveckling. Men många miljarder kronor senare och med 5 släkta svenska människoliv så kan man fråga sig, hade Sverige där att göra?
Ja, så länge Sverige betraktar sig själva som en del av det internationella samfundet så skulle jag vilja påstå att svaret på den frågan är ja. Avser Sverige vara en medlem i Förenta nationerna? Avser Sverige bedriva en omfattande utrikespolitik? Så är svaret ja på den frågan då. ISAF-insatsen, om man också bortser ifrån vad det möjliggjorde för det afghanska folket, bidrog ju också till att etablera kontakter med andra länders försvarsmakt, som ett exempel. Förbättra möjligheten till att samarbeta. Men i grova drag, avser Sverige vara en internationell partner som minskar mänskligt lidande och stävjar mänskligt lidande utomlands, så förpliktigar det. Och då har Sverige där att göra.
Innan vi går närmare in på just Afghanistan och den svenska rollen där, lite om dig själv och vad du har för bakgrund. Kallis Amid är ditt namn, du är 38 år gammal.
Stämmer.
Född i Iran, kom till Sverige och Västra Götaland som 3-åring tillsammans med syster och mor. Hur var du som pojke och vad hade du för tankar om din framtid då, de där första åren när du var liten?
Ja, vilken trevlig fråga. De första, jag växte upp fort kan man väl säga. Jag fick tidigt ta mycket ansvar för det var jag och min syster. Min far valde att bosätta sig i USA och där bor han fortsatt. Så att det var vi tre som helt enkelt skulle få vardagen att gå runt. Och väldigt tidigt så tydliggjorde min mor för mig att du har fått unika möjligheter som många i ditt hemland saknar. De här möjligheterna, de här förutsättningarna ska du ta tillvara på.
Vad la hon för slags plikt eller ansvar hos dig då? Hur tolkade du det?
Nej, men jag tolkade det som att när jag då växte upp att jag helt enkelt skulle sköta mig, vara skötsam, göra bra ifrån mig i skolan, säkerställa att jag fanns där för att bistå hemma med diverse olika typer av arbetsuppgifter som får vardagspusslet att gå runt helt enkelt.
Men blev du sådär lillgammal och vuxen väldigt tidigt då genom det här? Eller?
Det skulle jag vilja påstå då. Men det var också sen när man kom upp i tonåren så
vad hände då?
Genomgick jag en liten identitetskris då. För jag hade ju, min mor, klok som en bok som hon är, har alltid sagt att det viktigaste i livet är hälsa, därefter utbildning i den ordningen. Och det är ett mantra hon har tjatat i mitt huvud. Varför hon tog ett stort bostadslån och bosatte sig i utkanten av ett bostadsområde med väldigt mycket etniska svenskar. Vi bodde i Kallebäck i Göteborg och det angränsade till ett bostadsområde som heter Örgryte. Det är ett finare område i Göteborg. Och där gick jag ju då i skolan med, i princip började jag skolan med etniska svenskar. Jag kom dit när jag påbörjade årskurs 2 i lågstadiet. Årskurs 1 var jag i en annan skola. Men det är där jag har gått merparten av min lågstadie och mellanstadietid. Och när jag sen började i högstadiet, då var det en del av mina barndomsvänner som inte ville ha med mig att göra för att jag såg ut så som jag gjorde. Jag hade svart hår och bruna ögon. Och det var en liten minoritet, men det var tillräckligt för att orsaka en identitetskris hos mig då som tonåring. Vilket bidrog till att jag bråkade mycket men hade bra betyg i skolan hela tiden. För,
inte helt vanlig kombination, va?
Nej, det är oftast så brukar det ju inte vara så. Är man duktig i skolan så bråkar man inte, och bråkar man mycket så är man inte duktig i skolan.
Men du var bra på båda sakerna.
Ja, och skälet till det var ju då att mamma hade varit väldigt tydlig med vilken inriktning det är som gäller. Sverige är ett smörgåsbord av möjligheter och du ska ta tillvara på de möjligheterna, punkt. Samtidigt som jag då i verkligheten hade det då svårt att finna mig i vem jag skulle vara. Den här nidbilden av hur en invandrarkille ska vara. Eller den här skötsamma individen som lyssnar på sin mor och tar tillvara på möjligheterna som han skulle sakna i sitt hemland. Så det någonstans där i högstadiet så bestämde jag mig för att välja väg. Och då följde jag min moders råd och valde den skötsamma vägen.
Kom. Du beslutade verkligen det för dig själv? Mm. Och hur gammal var du då?
Då var jag 15. Ja, precis.
Men att du och din familj flydde från mullornas Iran på 80-talet. Hur mycket av den dramatiken hade du med dig under de här uppväxtåren?
Jag kommer ju inte ihåg så mycket. Jag har ju fått en hel del återberättat för mig hur vi bodde i Teheran. Och vi flydde ju från Iran då 1986 som följd av Iran-Irak-kriget. Och Teheran var under den perioden utsatt för omfattande flygbombningar av den irakiska försvarsmakten. Och vi var ett tillfälle väldigt nära att förolyckas då som familj, eftersom att bomberna slog ner i direkt anslutning till oss då och pulveriserade intilliggande bostadshus. Sådant har jag fått återberättat för mig, och sådant har ju jag inte haft några men av i livet, men tvärtom så har jag tidigt förstått hur lycklig jag är och hur bra jag har det här jämfört med vad som hade kunnat hända. Men min mor var ju inte så imponerad av mitt beslut att vilja tjänstgöra i Afghanistan när hon hade gjort allt hon hade kunnat för att ta sina barn ut ur en krigs- och konfliktzon, och så söka sig sonen frivilligt tillbaka till henne.
Men vi ska inte riktigt till det årtalet ännu, tänkte jag. För när du skulle göra värnplikten så sökte du dig till bland det hårdaste som fanns då, att bli jägarsoldat på K4 i Arvidsjaur. Vad låg bakom det beslutet?
Ja, men här ville ju jag då, här tog jag fasta på det min mor sa, att ta tillvara på de förutsättningar som finns. Och det gjorde jag, och så kände jag att jag vill ge tillbaka till landet Sverige. Jag har fått så mycket tack vare det här landet. Nu har min tur kommit att mönstra. Nu har min tur kommit att göra en allmän värnplikt. Då vill jag göra det. Och om jag ändå ska göra det, så vill jag göra det på ett sätt som utmanar mig. På ett sätt som utvecklar mig. Och då sökte jag mig till, får man genomgå en extra mönstring. Fick man då genomgå en extra mönstring vid Pliktverket. Genomföra det så kallade jägartestet, och sen så fick man ju då åka till Arvidsjaur för att genomgå ytterligare extra mönstringar och tester.
Hur hårt är det att vara jägarsoldat? Kan du ge exempel på vad som krävs?
Ja, det är väldigt hårt. Jag skulle vilja påstå att det finns ju olika typer av jägarförband i Försvarsmakten. Norrlandsjägarna är Försvarsmaktens mest kvalificerade jägarförband vad avser strid bakom fiendens linje. Mm. Och det samtliga jägarförband, och då framförallt Norrlandsjägarna, har gemensamt är att det är psykologiskt tungt. Mycket mer psykologiskt tungt än vad det är fysiskt tungt. För fysiskt tungt, det kan du öva för, du kan bygga, du kan träna för det. Men det psykiska, att inte veta hur länge någonting pågår, ligga i dagar i en observationsgrop och ta sig långa sträckor i mörker med tung packning, till platser oavsett om det är barmark eller vinter, eller om gud förbjuder, höll jag på att säga, ifall det blir en köldknäpp och du ska skida längre sträckor, och för varje skidtag du tar så får du en klack under skidan och du kommer 700-800 meter på en timme. Det är väldigt psykiskt påfrestande. Men det är det som är det som skiljer jägarsoldater. Det är psyket, att fortsätta, att aldrig ge upp. Och med det så kan man med få individer få otroligt stor effekt.
Och nu kommer vi då till beslutet som din mor inte jublade åt, alltså. Du sökte till Afghanistanstyrkan första gången 2005, va?
Ja.
Vad såg du framför dig då?
Jag var 22 år. Hade rekryterats av mitt hemmaförband K4 Arvidsjaur mycket på grund av mina språkkunskaper. Och jag såg framför mig här att nu får jag möjlighet att testa det jag har lärt mig skarpt. Jag hade fått mer smak av den utbildningen jag hade genomgått. Jag hade fått ett kvitto på att jag tillhörde en unik elit. Och jag ville sätta mina kunskaper på prov.
Mm. Så det... för du hade lärt dig persiska hemma?
Ja, precis. Vi pratade bara persiska hemma. Så det hade jag ju fått med modersmjölken, så att säga. Och jag kommer ihåg det så väl. Under min värnplikt initialt så var det många befäl som sa just det, att amen, det här är jättebra, Kallis, att du kan språk. För att då kan du kan vara väldigt intressant ur ett tjänstgöringsperspektiv. Och jag kunde inte för min värld begripa hur persiska skulle vara relevant ur ett svenskt perspektiv när det kommer till militära insatser. Mm. Men ja, så dök ju Afghanistan upp och då var det relevant.
Och då när du sen kommer dit precis ny, vad hade du för förväntningar på både dig själv och på vad hela styrkan skulle göra där?
Då ingick jag i en snabbinsatsstyrka, en QRF, Quick Reaction Force. Och den hade ju till uppgift då att åka dit där det är som stökigast, stötta andra enheter, genomföra inhämtningsoperationer, samla information, vara beredd att stötta. Helt enkelt vara musklerna för förbandet. Och då såg jag ju framför mig att jag skulle behöva agera i diverse stridigheter. Jag såg framför mig att jag skulle behöva bära tungt. Jag såg framför mig att jag skulle få se ett land som jag bara hade läst om. Men framför allt, och det är väl det här jag tycker var... det bästa med insatsen även då som 22 år gammal, det var att prata med människor och kunna nätverka med dem på ett helt annat sätt, bara för att jag kunde prata språket. Den nyfikenheten hos mig om vilka dörrar det skulle öppna, vilka möjligheter det skulle innebära, vad jag skulle kunna göra jämfört med mina otroligt skickliga kollegor som inte behärskade språket, det var något jag såg fram emot. Så väldigt nyfiken kring just kontakterna med afghanerna.
Hur utmanande var det när det handlar om säkerhet, risker och strid att ingå i ISAF-styrkan? Och jag tänker på din första mission då, alltså. Mm.
Då fick vi en ganska ordentlig start. 3-4 dagar in i insatsen så blir en brittisk enhet beskjuten. En soldat dör, en annan blir skadad och min enhet skickas tillsammans med afghanska armén och amerikanska soldater ut i Mazar-i-Sharif på en 9 timmar lång fotpatrull för att leta rätt på den här individen. Och då är ju vi gröna, vi har liksom aldrig haft all utrustning på oss. Vi hade inte förutsättningar för att öva med all utrustning då. Och kastas in i den här staden och ska då lösa en uppgift. Så där vart det ju skarpt väldigt fort. Och där är jag 22 år och förstår att nu är det på riktigt. Nu går du runt i Afghanistan, i den här stora stan. Det är väldigt varmt och Det är massor av intryck. Det är öppna avlopp. Det är djur på gatorna. Det är motorcyklar. Det är bilar. Jag går runt och bär på en tung ryggsäck för att jag var ansvarig för kommunikation.
Hur tungt då?
Totalt så vägde min utrustning 53 kilo. Och vid det tillfället...
53 kilo?
Och vid det tillfället så vägde jag själv 68. Så det var ju väldigt tungt. För då hade man ju stridsutrustning och sen också radio.
Men ni skulle alltså söka upp den som hade skjutit ihjäl, ja, den brittiska soldaten. Ja. Så att det var ju farligt direkt då där. Mm. Hur hårda stridssituationer har du totalt sett varit med om under din tid här?
Den sista vändan var bland den mest stridsintensiva missionen för min egen del. Och där var det nära många gånger att det skulle sluta illa för min egen del. Jag har haft nära stridskontakter. Jag har haft motståndsmän i mina kikarsikten. Och vid flera tillfällen så har det då varit nära. Jag har haft förmånen att få Försvarsmaktens förtjänstmedalj i svärd. Det är en krigsdekoration och den blir utdelad för förtjänstfulla insatser i strid, och det är kravet. Och det var vid flera sådana tillfällen då som jag befann mig i som en följd av de säkerhetsoperationer vi genomförde, ändra på egen hand eller tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna.
Men nu tog du inte med några detaljer här, och jag tror att det finns, tror jag, en ganska spridd uppfattning att Sverige, det är fredslandet framför alla andra, och vi är fredsbevarande, vilket ju låter som att det finns en fred som ligger där och den ska bevaras. Mm. Men det finns något som heter fredsframtvingande också. Vad jag förstår, så i de här striderna som du och din grupp har deltagit i, så har det varit så pass skarpt att ni har skjutit ihjäl ett antal människor.
Det stämmer.
Berätta mer om det, tack.
Ja, det finns flera tillfällen. Vid ett tillfälle så skulle vi öppna en väg mellan Shebergan och Darsab. Det är två städer. Och den här vägen däremellan, det var en större svensk operation där man skulle öppna den här vägen. Den hade varit stängd under ett år, och skälet till det var att den var minerad med vägbomber, IEDR, Improved Explosive Devices. Och det fanns massa motståndsfästen längs med den här vägen då, där motståndet var.
Vilket år var det här?
Det här var 2011, vill jag minnas att det var. Ett tillfälle där då har vi stridit mycket för att öppna den här vägen. Vi har löst uppgiften, vi har kommit till Darsab, och där har vi då sen vänt och åkt tillbaka. Och då hamnar vi i ett eldöverfall då motståndet har tagit bybor som gisslan för att använda som mänskliga sköldar, och så skjuter de på oss då. Jag ser detta, och vid det här tillfället så har jag då avlöst min kollega som annars var ansvarig för att bemanna den tunga kulsprutan på det stridsfordon, den galt jag satt i. För han hade varit med om en intensiv strid dagen innan och undrade om jag kunde tänka mig att avlösa honom. Och det var klart jag gjorde det. Och vid det här tillfället då så har jag inget skydd runt omkring mig. Jag har ingen tornkrans, utan jag har en lucka som jag kan använda som skydd, som är skottsäker då. Mm. Och då ser jag att nu blir vi beskjutna. Det plingar i plåten, som det heter, när skotten tar, projektilerna tar i fordonet. Och här så vid ett tillfälle då, jag ser en motståndsman och börjar skjuta på honom, för han försöker skjuta på mitt fordon med ett RPG. Det är ett granatgevär med riktad sprängverkan, vilket innebär att träffar en skottsäkra fordon så tar den sig ändå igenom genom en hög energistråle, kan man säga. Och individerna inuti fordonet blir då sylt i mångt och mycket. Och det var ett, vi hade ju inget skydd emot riktad sprängverkan, varför det var otroligt viktigt att bekämpa den här motståndsmannen. Så jag skjuter på honom med min automatkarbin, och skälet till det är för att det är massor av kvinnor, barn och äldre i byn som de gömmer sig bakom, så jag kunde inte verka med min tunga kulspruta då. Och då skjuter på den här motståndsmannen, och helt plötsligt så hör jag hur det plingar till väldigt, väldigt nära. Och då har en krypskytt skjutit rakt i den här luckan och missat mitt huvud med kanske 5-10 centimeter. Och jag känner hur luckan vibrerar, jag känner den här pulsvågen, kan man kalla det för, av energin som förflyttar sig då i luften. Och där fattar jag beslutet att nu är det så pass farligt för min enhet att jag måste ta en risk. Jag måste verka med det huvudsakliga vapensystemet. Så då vrider jag upp den tunga kulsprutan, identifierar var den här skytten är, och sen så skjuter jag bort honom. Det är ett tillfälle. Det fanns många
fler. Men var det en motståndsmän, säger du? Vad är det för grupp? Kan det vara talibaner eller något annat?
Det är ju det här som är så komplicerat. Det kan vara talibaner, men det kan också bara vara kriminella element. Liksom, vi och diverse sympatisörer. Som ett exempel kan jag säga, det finns en milisgrupp som kallas för Arbakis. Det är individer som har hög lokalkännedom och som krigar i sina områden. Och traditionellt sett under vår- och sommarperioden, när det är trevligt att vara ute, då krigar de, då krigar de mot regeringsstyrkorna och oss. Men när det blev dåligt väder, det blev kallt och jobbigt att vara ute, då bytte de sida och krigade mot talibanerna. Och sen när vädret blev bra igen så bytte de sida igen och krigade mot oss. Så att det finns ju den dimensionen, och sen finns det regelrätta talibaner. Och det vi hade upptäckt då, det var, om man ser över mina missionstillfällen som var från 2005 till 2011, det var att ju under FS17, FS18, FS19, FS20, så liksom, från 2009 till 2011, då hände det någonting med motståndet. Det blev mycket mer kvalificerat, och det följde ut av att USA bedrev vad de kallade för The Surge söderut, där man tryckte talibanerna upp i de svenska ansvarsområdena. Och därmed så fick vi möta ett mycket mer kvalificerat motstånd.
Och alla militära organisationer älskar förkortningar. FS 17, 18, 19, det var namnet, alltså förstärkningsstyrka. Precis. Betyder FS egentligen. Ja, jag har ju viss liten egen bakgrund i det här, på det här. Kallis Amid, genom att du talar då persiska eller farsi, så hade du en bra grund för att kunna samtala med afghanerna, där dari är ett vanligt språk.
Just det.
Och du har ju också ett utseende som kanske smälter in bra.
Absolut.
I ett grannland till Iran. Hur använde du det här när du var på plats?
Jag använde det mycket, och eftersom att jag var väldigt nyfiken så kom vi också väldigt, väldigt långt. Jag kan, som ett exempel, jag var ute och nätverkade, knöt kontakter, satt och drack jättemycket te med människor, deltog vid större middagar och framförallt då la ner mycket tid att lära känna människor för att vinna deras förtroende. Och det bidrog också till att vi i flera fall fick tillgång till känslig information från afghanerna innan vi fick den informationen den rätta vägen via svensk underrättelsetjänst då. Och det följer utav det här att jag var beredd att vidta åtgärder som kanske inte var så regelrätta, men som bidrog till att vi fick bra information. Som ett exempel så var det en ett afghanskt befäl i den afghanska armén som var väldigt intresserad av Bollywood-såpor. Och var bestört över att han saknade medel för att köpa diesel till sitt dieselaggregat som kunde då generera el så att han skulle kunna titta på sina Bollywood-såpor. Och när jag fick reda på det så gick jag och köpte diesel så att han kunde kolla på sina Bollywood-såpor.
Och vad ville du vinna på det då alltså?
Hans förtroende och framför allt att här var vi i en situation där som var känslig. Vi var omringade, vi hade blivit luftlandsatta, vi hade bara de här afghanska soldaterna och oss själva att förlita oss på vid eventuella stridskontakter. Här var det viktigt för mig att skapa ett band till de här individerna och få dem att vilja ta ansvar för vår säkerhet. Och genom att då underlätta för honom, genom att säkerställa att han kunde kolla på Bollywood-såpor, så skapade jag så mycket goodwill att det blev mycket, mycket enklare att samarbeta. Och vi var väldigt framgångsrika i just att både jobba tillsammans. För hans soldater la jag också ner väldigt mycket tid på. Vi satt och åt frukost tillsammans och då bjöd de på omelett med fårfett. Dombe kallas det för. Och den vägen knöt man liksom nära band i syfte just att skapa sig ett skydd och i syfte just att få dem att känna att vi var en del av dem och att de skulle vara beredda att kriga för oss tillsammans med oss.
Du talar nu alltså om afghanska soldater i de styrkor som vi nu vet så att säga absolut inte lyckades hålla talibanerna stången. Det ska vi återkomma till. Men det här det du berättar nu betyder ju att du var inte bara en välutbildad jägarsoldat som inte bangade för strid, utan du fungerade själv som en tolk mellan afghaner och svenskar medan du gjorde det här.
Precis.
Vi ska komma till din kampanj för de afghanska tolkarna, men innan vi gör det, låt oss tala lite till om västvärldens tillbakadragande från Afghanistan. Och det har ju, kan man säga, skett i två steg när ISAF avslutades då 2014 och sen kom en annan insats som var betydligt och mer återhållsam kan man säga, som kallas för RSM. Men det här med att västvärlden har dragit sig tillbaka från de militära insatserna, hur har det officiellt motiverats?
Man har menat att nu så har västvärlden spenderat mycket tid i landet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu så ska vi överlämna i större utsträckning till de afghanska säkerhetsstyrkorna att ombesörja nationell säkerhet. Vi har utbildat er under många år under ISAF-insatsen. Nu får ni steppa upp och ta ansvar. Sen, och det här är också otroligt viktigt att poängtera, det fanns en hemmaopinion i USA som var krigstrött. Och Barack Obama, dåvarande president, hade det som ett mål att dra tillbaka styrkorna från Afghanistan för att blidka hemmaopinionen. Så det är en faktor, och USA är ju den största majoritetsmedlemmen i västvärldens militära styrkor. Utan deras närvaro och även med en decimerad amerikansk närvaro så tappar västvärldens militära styrkor otroligt mycket uteffekt.
En hög chef i Försvarsmakten heter Mikael Claesson. Han är generallöjtnant och insatschef. Han har själv varit chef för den svenska Afghanistanstyrkan för ett antal år sedan. I en intervju i Dagens Nyheter säger Mikael Claesson att det har varit värt priset att Sverige har deltagit i den här insatsen, precis som du sa tidigare. Men han säger också att det hade behövts lite mer uthållighet, både från Sverige och hela det internationella samfundet. 3 eller 5 år till skulle ha gjort skillnad, tror Försvarsmaktens insatschef enligt DN. Vad tror du?
Jag delar den uppfattningen, men jag skulle också vilja påstå att lägg till ytterligare 5 år. Alltså att det här är ju den största kritiken jag har gentemot väst, och den kan delas upp i 2 delar. Det ena är att ger man sig in i en krigs- och konfliktzon med ambitionen att göra ett liksom utpräglat klansamhälle till någon form av demokratisk stat där det ska finnas något som påminner om en rättsstat, då måste man vara uthållig. Ska man säkerställa att de här säkerhetssektorreformerna som man politiskt kallar det för ska ta, och att det här landet ska börja agera och bete sig och fungera som ett land som påminner om hur ett västland fungerar, då måste man ha en uthållighet på minst 1,5 generation. Vi pratar om 30-40 år. Och det hade man inte. Och dessutom då, för att knyta an till chefen insats uttalanden här, så vi hade behövt fortsätta med det mandatet vi hade under ISAF-insatsen. Vi hade behövt fortsätta bedriva regelrätta säkerhetsoperationer, anfallsoperationer för att helt enkelt göra större avtryck vad avser säkerhet och minska den makt som flertalet krigsherrar har i landet. Och det beslutet att avsluta ISAF-insatsen 2014, det var ett väldigt stort misstag. För att redan då så visste vi att de afghanska säkerhetsstyrkorna inte var tillräckligt bra samövade. De var inte tillräckligt bra tränade. Det förekom otroligt mycket drogmissbruk i armén, och det fanns också en lojalitet framförallt till klan än till en svag centraliserad statsmakt som då fanns i Kabul. Och det hade jag önskat, helt enkelt för att stämma in i det chefen insats säger, att ISAF-insatsen hade tillåtits fortgå längre tid. Jag hade velat se att den hade fortgått i minst en 15 år till då, för att göra ett ordentligt avtryck och för att stärka statsmaktens makt utanför Kabul. Det misslyckades man med totalt.
Så det var inte fel tänkt helt från början, menar du, men det krävs, det tar 30 år och inte 12 år att åstadkomma det man ville?
Absolut.
Men när visste USA detta, när USA ville avsluta ISAF? 2014.
Och det är ju det här som är intressant då, det är den frågan man ställer sig framförallt efter att ha lyssnat på nuvarande presidents uttalande om att USA var inte där för att bygga en nation, utan USA var där för att bekämpa terrorism. Och det går inte hand i hand med hur de har agerat i landet. För hade det varit så, då hade de ju avslutat sitt engagemang efter Operation Enduring Freedom, som egentligen gick ut på att bomba bort talibanerna, söka rätt på Osama bin Laden och hämnas för 11 september. Men de la ner otroligt mycket pengar i att bygga, öva de nationella säkerhetsstyrkorna. De har lagt ner otroligt mycket pengar på bistånd, på att möjliggöra en bättre primärvård, på att möjliggöra utbildning, på att stötta i framtagandet av en konstitution. Så det...
För Biden sa ju rakt ut, vi har inte varit där för att bygga en nation, nation building. Det är inte därför. Eller bygga en enhetlig demokrati. Mm. Utan bara för att undvika terroraktioner mot USA. Men det var så intressant.
Det är min uppfattning att det inte är med verkligheten överensstämmande.
Ja, det var ju i söndag som USA meddelade att landet inte längre kunde stå för säkerheten i den gröna zonen i Kabul där NATO-ländernas och andra länders ambassader ligger. Och sen dröjde det inte länge förrän huvudstaden var i talibanernas händer. Och när Joe Biden i måndags talade till nationen sa han bland annat så här.
So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight.
Den afghanska militärmakten rasade samman. Den försökte inte ens kämpa ibland, sa president Biden. Och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg var bedrövad när han såg vad som hände, men ställde krav mot talibanerna.
A government that does not respect the fundamental rights of all Afghans and reinstates the reign of fear risks international isolation.
En regering som inte respekterar alla afghaners grundläggande rättigheter och återinför en skräckens regim riskerar internationell isolering, sa Stoltenberg, och inskärpte till talibanerna att de har världens ögon på sig. Ja, på både USAs president och NATOs generalsekreterare så hör man ju ingen självkritik direkt, utan det är Afghanistans armé och polisorganisation som har fallerat. Alltså lite grann som att hade säkerhetsstyrkorna velat så hade de kunnat stå emot talibanernas offensiv och lyckats skydda den afghanska regeringen i Kabul. Mm. Vad säger du om den verklighetsbilden?
Ja, alltså här vill jag koppla tillbaka till just Joe Bidens tal där han avslutar med att säga "The buck ends with me." Det vill säga att jag tänker inte lämna över det här kriget till en femte president. Kriget och dess alla umbäranden för den amerikanska befolkningen, det tar slut här och nu. Jag tänker inte lämna över det här ansvaret till en femte president. Och jag tror mycket ligger i det. Sen har Biden, om vi ska utgå från honom, han har rätt i det att den afghanska statsapparaten är korrupt. Etniska låsningar inom regeringen orsakar stora problem. Och samtidigt så ska man också, har han också rätt i att den afghanska armén och den afghanska polisen valde vid flera tillfällen att inte möta talibanerna. De gav upp. Och ett folk som inte är värt att som inte är beredda att kämpa för sitt eget land. Varför ska ett USA komma och undsätta dem? Och i det har han rätt. Stoltenbergs uttalanden kring att kommer inte, om att talibanerna inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter så kommer vi isolera dem, är en politisk strategi som följer utav de fredsförhandlingarna som var i Doha, där man då menar att ni kan inte räkna med någon form utav bistånd ifrån det internationella samfundet ifall ni kränker mänskliga rättigheter. Så det är ett försiktigt sätt att erkänna talibanerna som bärande regeringsmakt, förutsatt att de inte kränker mänskliga rättigheter. Och det har kopplingar till det vi var inne på tidigare, att det är en sak att ta ett land, en helt annan sak att hålla ett land.
Men Khalis Ahmed, vad kommer det sig att talibanerna, som ju enligt de flesta bedömningar är färre än 100 000 personer, äger den här styrkan så att de kan återta ledningen i det här enorma landet?
Mm. Och här finns det här svaret är mångbottnat. Det bygger dels på att lojaliteten primärt inte ligger hos statsmakten. Den ligger i familjen, därefter i klanen, därefter till olika grupper av krigsherrar. Så att här talibanerna visste att USA skulle dra sig ur, det kommunicerade man i april, att vi kommer lämna landet. Och då ägnade sig både säkerhetsstyrkorna som hade då kopplingar till olika klaner åt att stämma överenskommelser med talibanerna. Där man kom överens om att, vet du vad, om jag värnar min klans väl och ve så är vi beredda att lämna över makten till er. Så länge min klan kommer vinnande ur det här och inte riskerar repressalier från er sida, så är vi beredda att backa och låta er ta ytor. Så det är det ena svaret till varför exempelvis talibanerna kunde ta sig till nya platser där bilar och vapensystem låg för dem att ta, där guvernörers arbetsplatser och provins och borgmästarets arbetsplatser och kontor lämnades helt tomma. Det var för att man hade stämt överenskommelser. Man visste att de nationella säkerhetsstyrkorna inte var uppgiften mogen att stå emot talibanerna, att ombesörja säkerhet, för att statsapparaten och dess styrkor är korrupta och inte tillräckligt väl övade.
Men det här är väl inga hemligheter för underrättelseorganisationer i väst?
Nej.
Det har ju låtit som att de blev tagna på sängen och tänkte att det här stämmer inte överens med vad vi hade för kunskaper. Hur ser du på det?
Där är min uppfattning att sannolikt så har golvet i form av underrättelsetjänsten inte kommunicerat tillräckligt bra med huvudet, som är de politiker som fattar beslutet. Men sen finns det en annan faktor som jag bedömer att man har gjort en otroligt stor, som man har underskattat. Och det är hur talibanerna har kunnat knyta den afghanska identiteten och nationalismen till sin rörelse. För de har kunnat helt enkelt tydliggöra att för er som bor utanför de stora städerna, för er som bor i bergsbyarna, har livet blivit så mycket bättre med den här statsmakten. De sitter i Kabul, de skor sig på er, de bygger palats, det är djupt rotad korruption i nedåtgående led när det kommer till representationen för statsmakten. Armén och polisen stoppar pengar i egen ficka. De afghanska politikerna stoppar pengar i sin egen ficka. Och vi menar på att det är emot vår religion. Vi menar på att det är inte så Afghanistan ska styras. Och vi menar på att det här följer utav en extern ockupationsmakt. Och vi har en stolt tradition att mota Olle i grind, att se till att ockupationsmakter bekämpas. Anslut er till oss, skapa er en identitet och genomför vår sak. Och det är det här som de afghanska säkerhetsstyrkorna alltid har varit pucktvåa på. För talibanerna är beredda att gå i döden för sin syn på den afghanska identiteten. Men säkerhetsstyrkorna är inte beredda att gå i döden för en korrupt statsmakt.
Men det finns ju en bild att talibanerna är ju så pass få och att de inte har ett brett folkligt stöd i Afghanistan. Mm. Men de får uppenbarligen någon slags handlingsutrymme av väldigt många afghaner. Mm. Åtminstone de som har makt.
Mm. Och jag tror ju framförallt att det beror på frånvaron av USA i det här. Man såg inte att det var möjligt att helt enkelt hålla landet utan USA. För att de nationella säkerhetsstyrkorna var inte uppgiften mogen. Och sen så finns det just en mycket större lojalitet till klan än vad det ligger till central statsmakt. Varför man hade enklare att stämma överenskommelser eftersom att man visste att USA hade proklamerat att man avsåg lämna landet.
Ni har klockorna, vi har tiden. Det där är ett citat som har kopplats tidigare till våldsbejakande islamism, men också just till talibanerna, tror jag.
Stämmer. För det de sa var så här att ja, absolut, ni är militärt överlägsna i västvärlden. Ni har vapensystem som inte vi har, ni är mycket bättre samövade och tränare. Men till slut så kommer hemmaopinionen ledsna. Till slut så kommer ni inte kunna legitimera hos era skattebetalare att ni ska pumpa miljarder och åter miljarder åt att kriga mot oss. Utan ni kommer tröttna. Och det kan, vi har råd att vänta. Vi har råd att vänta ut er.
Precis som allt annat på Kvartal är den här podden ett resultat av frivilliga bidrag från Kvartals publik. Till vårt mediehus kommer några stora och många små och medelstora bidrag. Och det är så det hela finansieras. Ingen reklam, inga betalväggar, inget pressstöd. Det är ni som gör att vi kan fortsätta. Så vi hoppas att ni också fortsätter. Och det gör också fredagsintervjun med Kallis Amid. Det har ju i många år funnits en ganska ljudlig kritik mot att Sverige deltar i NATO-ledda insatser utomlands, och särskilt då den här i Afghanistan. Förre försvarsministern Thage G. Peterson har varit tongivande bakom den kritiken, men också förre FN-ambassadören Anders Färm och tidigare nedrustningsambassadören Maj-Britt Theorin har skrivit debattartiklar med krav på att Sverige skulle avbryta sin insats. Till exempel i en debattartikel i GP, Göteborgs-Posten 2018, skrev de och en person till att det är en skam att Sverige deltar i ett nykolonialt krig i Centralasien som redan pågått under 4 gånger längre tid än första världskriget, skrev hon där. Peterson, Färm och Theorin ansåg att de militära insatserna handlade om USAs geostrategiska intressen. De trodde inte på det som har sagts av svenska regeringar, att det handlar om en humanitär insats för flickskolor och kvinnors rättigheter. Har de här NATO-kritiska rösterna en poäng, anser du?
Jag skulle säga nej. Och dels så har jag mött de där individerna i debatten tidigare, och dels så är det bara att se vad som händer i frånvaron av väst. Och det de här individerna missar, menar jag, på det är just att, för att de är nämligen varma förespråkare av att man ska fokusera mycket mer på bistånd, är ju att utan säkerhet så spelar det ingen roll hur mycket pengar du pumpar in i ett land, hur mycket primärvård du möjliggör, hur mycket skolgång du möjliggör för flickor, för att ta ett exempel. Utan säkerhet så faller alla ansatser att försöka bygga någon form av samhällsapparat som erbjuder sociala tjänster. Och ett exempel på det är ju just flickskolor. Flickskolor har brunnit ner vid flera tillfällen för att det inte har funnits säkerhet i områdena. Och då blir det att kasta pengar i sjön. Sveriges deltagande har då möjliggjort att de här säkerhetssektorreformerna som det internationella samfundet ville få igenom genom den politiska organisationen NATO, som var där som följd av den afghanska presidentens inbjudan och begäran av stöd för att ombesörja säkerhet, har just möjliggjort för diverse biståndsorganisationer att kunna göra sitt jobb. Många gånger så, och det var också något jag märkte när vi var nere och tjänstgjorde, att biståndsorganisationer kunde komma till oss och be oss att hjälpa dem att ta sig in i områden för att det var så pass osäkert. Och var glada över att vi exempelvis hade öppnat upp ett område så att de kunde verka i det. Men i den offentliga kommunikationen så såg man aldrig det. För i den offentliga kommunikationen så var de oberoende aktörer som inte alls tog någon sida. Som tyckte att ja, det här med militär intervention, ja, det är problematiskt och så vidare. Men de var bland de första att plocka frukterna av det arbete som vi möjliggjorde genom att ombesörja säkerhet. Så att det där är mer en ambition att synliggöra amerikansk fientlig opinion snarare än någon form av verklighet och en korrekt beskrivning av hur markförhållandena ser ut. Bara se vad som händer i frånvaron av väst. Och det de här individerna missar, menar jag, på det är just att, för att de är nämligen varma förespråkare av att man ska fokusera mycket mer på bistånd, är ju att utan säkerhet så spelar det ingen roll hur mycket pengar du pumpar in i ett land, hur mycket primärvård du möjliggör, hur mycket skolgång du möjliggör för flickor, för att ta ett exempel. Utan säkerhet så faller alla ansatser att försöka bygga någon form av samhällsapparat som erbjuder sociala tjänster. Och ett exempel på det är ju just flickskolor. Flickskolor har brunnit ner vid flera tillfällen för att det inte har funnits säkerhet i områdena. Och då blir det att kasta pengar i sjön. Sveriges deltagande har då möjliggjort att de här säkerhetssektorreformerna som det internationella samfundet ville få igenom genom den politiska organisationen NATO, som var där som följd av den afghanska presidentens inbjudan och begäran av stöd för att ombesörja säkerhet, har just möjliggjort för diverse biståndsorganisationer att kunna göra sitt jobb. Många gånger så, och det var också något jag märkte när vi var nere och tjänstgjorde, att biståndsorganisationer kunde komma till oss och be oss att hjälpa dem att ta sig in i områden för att det var så pass osäkert. Och var glada över att vi exempelvis hade öppnat upp ett område så att de kunde verka i det. Men i den offentliga kommunikationen så såg man aldrig det. För i den offentliga kommunikationen så var de oberoende aktörer som inte alls tog någon sida. Som tyckte att ja, det här med militär intervention, ja, det är problematiskt och så vidare. Men de var bland de första att plocka frukterna av det arbete som vi möjliggjorde genom att ombesörja säkerhet. Så att det där är mer en ambition att synliggöra amerikansk fientlig opinion snarare än någon form av verklighet och en korrekt beskrivning av hur markförhållandena ser ut.
Khalis Hamid, låt oss nu gå in på ditt starka engagemang för de afghanska tolkarna. Sverige har ju haft sammanlagt ett 40-tal tolkar på lönelistan i Afghanistan, främst då kopplat till Balkh-provinsen där ju staden Mazar-i-Sharif ligger. Och ungefär hälften av dem har ju kunnat komma till Sverige tillsammans med sina familjer genom systemet med kvotflyktingar. Men den andra hälften har inte fått den möjligheten. Och det har, vad jag förstår, fallit på formalia eller rigida regler. Jag har inte gått att göra säkerhetskontroller på personal som har slutat i Försvarsmakten. För det finns en sån bestämmelse, och utan säkerhetskontroll så kunde Sverige inte pröva deras skyddsskäl, och därmed försvann möjligheten att de skulle få uppehållstillstånd för de här tolkarna. Stämmer det att det är så?
Ja, det gör det till del. Och det är bland annat, har man ju framfört det från Försvarsmaktens sida, att säkerhetsskyddslagen begränsar dem i att göra säkerhetsprövningar. Men två andra anledningar som sen materialiserade sig i debatten efter påtryckningar var ju också att Försvarsmakten vid det tillfälle då man då valde att säkerhetspröva hälften men inte säkerhetspröva den andra halvan menade på att det berodde på att de saknade information om tolkar som hade tjänstgjort mellan 2002 och 2013. Man saknade adekvat eller aktuell information, samt att man saknade de personella resurserna som krävdes för att kunna på nytt ta reda på sån här information för att sen i ett senare skede kunna bistå med den här säkerhetsprövningen. Problematiken nu ligger i att regeringen har agerat senfärdigt i den här frågan. Och tolkarna och andra lokalanställda och deras familjemedlemmar riskerar att betala väldigt dyrt för det här. För nu har regeringen sagt att Sverige ska egentligen göra det som jag och Stefan Olsson har krigat för i så många år. Sverige ska ta ansvar för de här individerna. Men man har landat i det här beslutet alldeles för sent. Och hade man som ett exempel landat i det här beslutet för bara 2 veckor sedan, så hade det varit mycket enklare att genomföra själva evakueringen.
Kan det vara så att det är kört?
Jag tror...
Eller har du fortfarande en förhoppning om att det går?
Jag har en förhoppning om att det fortfarande går, men inte med mindre än en militär operation är min uppfattning.
Alltså nästan en fritagningsoperation inne i Afghanistan nu?
Motsvarande, för nu är stora delar av landet under talibanernas kontroll. Det finns vägspärrar mellan större städer där tolkarna vistas och befinner sig i, och som ett exempel, och andra lokalanställda grupper. Samtidigt som berörda myndigheter nu genomför ett omfattande kartläggningsarbete för att ta reda på var de här individerna är, vilka de är, och då för att se det med att ta fram en evakueringsplan då.
Men kan man vara övertygad om att det är för talibanerna är värt ansträngningarna att snoka upp dem som för 10 år sedan gjorde insatser för den svenska styrkan? Är det sannolikt att de kommer att leva under dödshot?
Det vill jag påstå sker redan nu. Redan nu får vi rapporteringen om att de börjar knacka dörr och ställa frågor om individer som de betraktar som landsförrädare. Och det är det här som är den springande punkten i det här. Afghanistan är ett klansamhälle som bygger på principen alla känner alla. Och med den påtryckning som då talibanerna kan möjliggöra genom direkta vapenhot, så krävs det inte så mycket för att någon ska prata. Någon ska berätta att ja, den här grannen har arbetat vid något tillfälle med västvärldens militära styrkor. Och det är det här som också våra skyddsskälprövande myndighet i form av Migrationsverket måste förstå, att för talibanerna spelar det ingen roll om du har tjänstgjort i 2 år eller om du har tjänstgjort i 4 månader. Det spelar ingen roll om du tjänstgjorde för 1 år sedan, för 5 år sedan eller för 10 år sedan. Har du möjliggjort för västvärldens militära styrkor att bedriva verksamhet i landet, så är du en landsförrädare, och då kommer de utkräva blodshämnd gentemot dig, men också gentemot dina familjemedlemmar.
Något om kvinnors rättigheter, varit inne på det. Mm. De ska nu respektera sig, talibanerna, idag. Pressfrihet ska också gälla, heter det. Men kvinnors rätt att till exempel arbeta och studera, det ges under förutsättningen att det sker inom ramen för sharia, alltså islamisk lag. Kan det vara så att det finns anledning att tro på den här utfästelsen från talibanerna, att kvinnorna kommer inte att förtryckas på det sättet som skedde under förra perioden?
Jag har väl 2 saker att säga där. Det ena är att den retoriken har vi hört för, bland annat genom Islamiska staten när de tog över stora områden och initialt var vänligt inställda. Initialt så lovades att vi kommer inte göra några stora förändringar, och sen sakta men säkert så blev det ett levande helvete för människor som var under deras kontroll. Det andra är att, som jag var inne på tidigare, det är en sak att ta ett land, det är en helt annan sak att hålla ett land. Och för att hålla ett land så får du inte få folket emot dig. Och det kan ju tala för att delar av det här har någon form av sanningshalt, det de säger. Men talibanerna är islamistiska fundamentalister. Det är en ideologisk idéströmning som traditionellt sett absolut inte har jobbat för kvinnors rätt. Och Afghanistan är ett land som traditionellt sett inte har berett kvinnor en plats i det offentliga rummet. Och ser man till hur de har kommunicerat tidigare när det har visat sig vara falskt, så talar mycket för att Det finns ett intresse att inte göra folket alldeles för upprörda, men de kommer också att göra livet mycket, mycket svårare, särskilt för kvinnorna, eftersom att de kan.
Tre gånger har du varit med i militära insatser i Afghanistan. Har du några tankar om att, om det blir aktuellt någonstans i världen, en fjärde gång söka dig till en skarp militär insats?
Ja, det är ju en del av min identitet, höll jag på att säga. Jag beskrev mig för ett tag sedan som en linjal på 30 cm som här hemma så används bara 14 cm av mig. 16 cm av mig ruttnar bort. Och det är för att de 16 centimeterna inte behövs.
Vad är det för typ av kompetens som inte behövs när du är här?
Nej, men det är ju som kopplat till krisberedskap. Det är kopplat till att kunna verka i en krigs- och konfliktzon. Det är kopplat till att planera för olika typer av situationer som kan inträffa. Det är liksom kopplat till att säkerställa säkerhet genom fredsframtvingande åtgärder.
Och köpa diesel.
Men just de här informationsinhämtning och humint-delarna som det heter när man håller på med human intelligence, det vill säga inhämta information och skaffa ett förtroende.
Och du vill gärna använda hela linjalen.
Precis,
alltså.
Och det tror jag att just nu rimmar det väldigt dåligt med mitt liv och vardagspusslet, men det kommer alltid finnas ett starkt behov och ett driv att leta mig ut till krigs- och konfliktzoner igen, för att där är viktiga saker viktiga för människor. Där har man inte råd med fasader som man har här hemma.
Och det tror jag att du kommer göra även om du då sätter ditt eget liv på spel en gång till.
Ja, mitt eget liv fyller jag med mening genom att sätta det på spel, men nu har jag en son att ta hänsyn till. Jag har en otroligt underbar fru att ta hänsyn till. Så här, nu har jag mycket, mycket mer att förlora än vad jag hade när jag var ute senast. Och det kommer ha väga väldigt tungt. Och eftersom att jag själv heller inte hade möjligheten att växa upp med en far, så vill jag inte att min son eventuellt skulle hamna i en sådan situation. Så att familjen först, men för alltid intresserad av att söka mig ut igen.
Kallis Hamid, jägarsoldat och Afghanistan-veteran och äkta make och pappa. Tack för att du kom till fredagsintervjun.
Stort tack för möjligheten.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.